Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd för många som Lofsan, och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag vill börja med att fråga Jessica, gungar fortfarande marken under dig?
Grann. Jag kom ju i land efter Gotland runt igår vid 8 var vi i mål. Och marken gungar faktiskt
på kvällen
lite.
Eller?
Nej, på morgonen. Det, jag kände det när jag klev av att den gungade lite, så att jag var ju tvungen där när jag kom i land i Samhan att ta något med alkohol i för att liksom stabilisera marken. Det är ju mitt bästa trick. När man är sjösjuk på land, då måste man ta en klunk alkohol.
Till att ta en drink.
Jajamän, man måste ju också fira. Jag tror att vi faktiskt kom trea i Gotland runt, så att det var ju väldigt bra och värt att fira faktiskt.
Är inte då bara av 3 startande?
Nej. Det var ju jättemånga startande, men sen är det olika klasser och sådär. Det är lite svårt att, dessutom har man handikapp, beroende på vad du har för båt och sådär. Så man har liksom olika handikapp, så det är lite svårt att räkna på. Men jag tror att vi låg tvåa när vi kom i mål. Men sen tror jag att det slutade med en tredje plats, om jag fattar rätt. Men det är ju bra.
Vad kul!
Ja, skitkul. Det var otroligt roligt faktiskt. Men jag är så mör i kroppen, Lovisa. Jag vet att Eva fick någon kommentar på sin Instagram när någon frågade om vi jobbade också eller om vi bara var med som någon slags kuttersmycken. Och, nej, men Eva och jag skrattade så mycket åt det, för vi jobbar stenhårt. Vi är ju liksom en del av crewet. Vi åker ju inte med som att bara åka med och hänga på båten, utan vi är ju verkligen med och arbetar. Och man får, det hade jag glömt, men första dagarna på Atlanten så hade jag ju otrolig träningsverk. För att det är rörelse man inte är van vid och det är ganska tungt att segla. Och nu kände jag samma sak, att jag hade så ont i ryggen där på båten. För man står liksom och vevar och drar i tampar och det är ganska tungt. Och det är inga ergonomiska positioner. Det är inte så att man liksom kan alltid dra med benen, utan det blir mycket dra med ryggen och dra med armarna. Så att min rygg, den krampar just nu. Och mitt knä är inte heller så bra. Så jag ligger just nu i en soffa med knät upp mot väggen och försöker liksom bulla upp under ryggen så att det inte ska göra ont. Så att jag är ganska slut, det ska jag säga, efter den här upplevelsen.
Men då förstår du kanske de här tjejerna som faktiskt anlitar en coach för att fysiskt träna upp sig inför en seglats. Att man faktiskt behöver ha råstyrkan i, som du säger, kring ryggen.
Ja.
Jag tycker det är en cool motivation.
Men verkligen, och det är ju sånt där som jag gillar. Om man kanske inte älskar att träna styrka eller gör det liksom för att träna styrka, utan man tränar styrka för att man vill använda det till någonting annat, som jag gör till exempel med min basket. Jag styrketränar för att jag ska kunna spela basket och bli starkare på basketplan. Och göra det då, styrketräna för att orka med att segla, det fattar jag absolut och tycker det är ascoolt. Då är man ju riktigt seriös. Och jag förstår faktiskt att det behövs, för att det är mycket tyngre än man tror. Jag vet inte, folk som inte har provat på att segla, utan kanske bara åkt båt, vilket är något helt annat, kanske inte fattar att det faktiskt är jävligt jobbigt. Alltså lite som att de som inte har ridit ordentligt förstår att det är jobbigt att rida. De tror också att man bara åker runt på hästen, men det är inte så. Det är riktigt tungt att segla. Det är otroliga krafter man håller på med. Du vet, när man har fullt vind i seglen, det är tungt. Tunga grejer som man ska hålla på och dra i. Och också ganska dramatiskt här, när man ska ta in... Man har ett stort ballongsegel som man seglar med ibland. Det ser ut som en, det blir nästan som en ballong som fylls upp, eller en drake som fylls upp kan man säga, som heter Jennaker. Och varje gång som den ska upp och ner så är det ganska dramatiskt. För att det där seglet, när det, luften får tag i det, då är det liksom, beter det sig som det vill. Då är det mycket krafter som är i omlopp. Så det gäller att inte fastna i någonting, i någon tamp eller snurra in sig i seglet, och det är väldigt mycket tyg och sådär. Och så när man ska ta ner det, om det råkar hamna i vattnet, då är det skittungt att dra upp det och båten kränger, du vet. Och man står där så här 6-7 man och bara drar i det där jäkla seglet. Alltså, det är riktigt kämpigt. Jag kan säga att när man går av sin vakt och går och lägger sig, man somnar ju som en bebis. Man lägger sig på rygg, känner hur hela kroppen bara ömmar och sen bara dunar man in direkt. Men det är kul. Jag gillar, man sover ju aldrig bättre än man gör på en segelbåt. Det är riktigt härligt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Men hur många timmar tog det från start till mål då på Gotland runt för er?
Ja, vi hade ju, eller våran skeppare då hade ju sagt att det kommer ta ungefär 48 timmar. Men sen får man ju mer exakta vind- och väderrapporter. Så att det tog, vi startade 11 på söndagen och vi var i mål 11 på dagen alltså, och var i mål 8 på morgonen på tisdagen. Så att inte riktigt 48 timmar tog det. Och då hade vi ändå riktiga bekymmer utanför Visby. För där seglade vi på i kanske 10 knop och sen bara plötsligt, boom, stiltje. Alltså båten stannar. Så att vi låg där och bara guppade runt i typ 3 timmar och kom absolut ingen vart. För att det är en så stor båt som vi seglade, så att när den väl har stannat, då krävs det ändå lite kraft för att få igång den. Rullar den väl igång, ja, men då har den ju fart, och då kan man ju utnyttja tyngden till att få mer fart. Men när den väl har stannat, nej, man, det är bara att sitta där och vänta. Det var otroligt frustrerande. Och så regnade det också, så vi satt i regnet och väntade på att det skulle komma en vind. Försökte hitta vind, flytta segel, ta upp segel, ta ner segel. Nej, kommer ingen vind. Det var väldigt retligt.
Det är då jag tänker att du ska hoppa i med flytväst, lägga dig bakom båten, hålla i något handtag och sen börja med dina bensparkar.
Ja, men vet du vad? Jag frågade faktiskt, kan man hoppa i? Kan vi hoppa i ett par gubbar och dra båten lite framåt? Men då blev man tydligen diskad. Det fick man inte göra. Jag hade erbjudit mig frivillig. Och hade vi varit ett gäng så tänker vi hade kunnat få den i rörelse. Och sen, då är man ju igång liksom. Men man fick inte det tyvärr. Sen hade jag hade faktiskt en nattvakt. Körde mellan, eller natt och natt, men min vakt var 8-12 en kväll. Vi gick på 4 timmars vakter på nätterna då. Så, nej, vänta. Var det 8-12 jag körde? Jo, 8-12. Ja, och då, under den vakten, så var det storm och spöregn i 4 timmar. Där man sitter ute och man känner att regnet är innanför kläderna. Alltså, jag var så blöt. Jag har aldrig varit så blöt i hela mitt liv, tror jag. Då tänkte jag faktiskt några gånger så här, det här med segling, jag vet inte om det är min grej riktigt. Och du vet, man sen ska få av sig alla blöta kläder. Så skulle jag väcka Marco. Han skulle upp på nästa pass då. Och så öppnar han dörren till hytten och så säger han så här, varför är det så blött på golvet? Alltså, då hade jag kunnat smocka till honom. Jag bara, för att det spöregnar! Och jag har suttit ute i det i 4 timmar! Så ska man av med blöta kläderna, hoppas att det ska hinna torka upp. 4 timmar senare när man ska upp igen och vara på standby-vakt så är allting lika blött. Så jag bara, ta på sig det blöta igen och gå ut. Men då fick jag ju höra då, när jag kommer upp på min standby-vakt i mina dyngsura kläder, ganska kyligt fortfarande, då hade det ju slutat regna 10 minuter efter vi gick av våran vakt. Så att de andra var ju helt torra. Då tänkte jag faktiskt, nej fy fan, segling, blött och jävligt. Och det var så många människor på en liten yta. Så 16 stycken med dyngsura kläder och skor, det luktar inte godis. Hon som jobbade i köket, för vi hade faktiskt en som bara var i köket och var ansvarig för det, vilket var otroligt skönt, så vi behövde inte laga mat den här gången. Hon sa till mig att det luktar som en farm här inne. Jag bara kände, ja det gör det. Det luktar liksom bajs och blött hö och blöta kor. Och, nej, det var inte fräscht. Ja, men annars så var det helt magiskt. Det är så jävla kul att segla faktiskt.
Jag är helt förvånad över den här utvecklingen.
Att jag tycker att det är kul. Jag har gått alltså från att i februari trott att jag är ingen båtperson. Jag är helt ointresserad av att vara på en båt. Jag tycker inte om det. Till att bara leta efter nya seglingsäventyr. Det är en udda utveckling.
Ja. Och jag tänker så här, man köper en så här chartrad seglingsresa i Grekland. Man kommer med sin hårda plastresväska, finskorna, klänningar, smycken och en sån typ av seglingsresa. Men du går hardcore med, du ska upp på däck. Det här är inte någon charter.
Nej.
Det är en semesterresa.
Nej, och jag tror, alltså det har säkert sin tjusning också. Men jag kände ju det redan nu, för vi var ju ändå ganska många. Så att vid de tillfällena man hade lite att göra och egentligen bara satt på däck och var beredd om det skulle göras någon manöver och sådär, då var det ganska tråkigt. Alltså åka båt, det är jag faktiskt inte speciellt road av. Men att själv segla en båt, det tycker jag är skitkul. Så det är ändå skillnaden. Jag är inte säker på att det skulle passa mig att liksom bara åka runt på en båt jättelänge. Det tror jag skulle nog tycka att det blev tråkigt. Jag gillar ju att arbeta. Jag är en arbetare, Lovisa. Oh. Jag tycker
men
om
en arbetshäst, det här lite slitiga, det här att man får kämpa.
Ja, och att man får en uppgift och man ser till att göra den så jävla bra man kan. Som när jag ska stå och veva, det är som ett stort fäste för bommen på storseglet. Och när man då slår, alltså byter sida på seglen, så måste man veva det där fästet för hand då, så att det kommer rätt. Och det är ganska tungt, för hela storseglet och bommen, det väger ju ganska mycket. Det var min uppgift när vi skulle ut ur Stockholms skärgård, alltså från starten, för då zigzackar man sig fram, alltså man kör ju liksom slalom i motvind för att komma framåt, och då zigzackar man hela tiden, och jag stod och vevade och vevade och vevade, men jag var verkligen så här: jag har en uppgift, jag ska göra den här uppgiften så jävla bra, så jag vevade så fort jag kunde varje gång och verkligen tog i som 17 och bara koncentrerar mig på att göra min lilla uppgift till perfektion. Det tycker jag är kul. Jag tycker det är skitkul att få en uppgift och bara säga, okej, det här är min uppgift. Jag ska sköta den. Jävligt bra. Men det var också efter det som jag fick mega ont i ryggen efter att ha stått och vevat i en konstig krum position när bara ryggen jobbar. Men ja, lite arbetshäst är jag. Jag hade passat bra in i någon sån här... det kanske man ska säga, men ett arbetsläger. Hade jag hamnat i arbetsläger så hade jag gjort bra ifrån mig, om man säger så.
Men vet att jag har också en tredje plats i fickan sedan vi poddade senast.
Ja, nej men skojar du? Berätta nu om din paddelturnering. Skämtar du att du kom på pallen? Det är helt otroligt.
Genombrottet.
Det kommer nu, Lovisa. Det är inte för sent.
Sponsorerna hör av sig.
Du har blivit nerringd, va? Björn Borgs gamla sponsor och tränare, de bara, vänta, den här tjejen ska vi plocka upp.
Hela området runt omkring stannar upp. Alla måste kolla på det här paddelundret som står.
Exakt. Folk viskar efter dig på gatan när du kommer gående. Där är hon som är skitbra på paddel. Det nya paddelundret.
Nej, jag är inte bra. Men på kvällen innan så här. Jag visste ju att jag är sämst av alla de här 8 ascoola, svinduktiga tjejerna. Jag är sämst.
Det hur visste du det? Nej, men hur visste du det?
Det är för att jag har spelat mot flera av dem tidigare. Och flera av dem då spelar i serie och spelar många timmar i veckan. Och du vet, så här, som jag säger, gamla innebandyproffs. Och kan man hålla en innebandyklubb och är duktig med den? Det är inte långt steg till paddel och liksom försöka träffa den bollen. Nej, men... och, så jag hade, det var inte hittepå att jag var sämst. Men då tänkte jag så här på kvällen. Ett... jag måste googla vad det här går ut på. Och försöka förstå reglerna.
Det är ju bra att veta när man ska tävla.
Ja. Nej, men alltså, jag kommer från sidan. Men jag var så glad över att få vara med. Och hon som, i mina ögon då, men det här kan ju vara att jag hittar på själv. Fast hon vann ju faktiskt sen hela alltet. Men när jag spelade med henne första gångerna, när jag överhuvudtaget spelade paddel första gången på riktigt, inte bara med barnen, då var jag som en riktig belastning. Jag tyckte inte synd om henne att hon var tvungen att spela med mig. Men jag var enormt lyhörd för vad hon sa, vad hon gjorde. Och jag ville så himla gärna att hon skulle tycka att jag skötte mig. Och sen när jag har tränat mycket sen dess, så har jag haft den här målbilden i att få spela med henne igen. Och så här... inte vara, åh nej, ska jag behöva spela med Lovisa? Inte, ja, det är ingen som tänker så, men i min hjärna så kan det hamna där. Och då hade jag ju såklart, när jag fick spelschemat, så skulle jag möta henne i första matchen. Jag bara, oj, det här kommer bli jobbigt. Men jag gjorde en strategi som gick ut på att varje boll, liksom varje då poäng som bollen kommer leda till, jag ska vårda det som en bebis. Alltså inte tappa och bara hålla bollen i spel. Och eftersom jag fick ju höra det här, Lovisa, det du saknar i teknik, det har du i fysik. Ja, alltså ja. Om jag bara rör på mig väldigt mycket och inte är så tekniskt skicklig, så klarar jag mig ganska behjälpligt ändå. Men så fort jag skulle försöka göra något spektakulärt eller smasha eller liksom luras lite, då gick det ju åt fanders. Men plockade faktiskt, man kan få totalt 24 poäng i en sån här den turneringen vi körde. Så 24 bollar per match. Det är 24 servar. Mm. Och då vinner man poängen i sitt par. Så att det spelar ingen roll om det är jag som har smashat eller min partner. Vi får båda poängen. Men sen delar vi upp oss till nästa match. Så jag får med mig 14 poäng och min partner får med sig 14 poäng. Och så skriver våran administratör upp de här poängen. Och sen i nästa match, då börjar man 0-0. Och så kanske man får med sig 10 poäng där. Och i match nummer 3 får man med sig 7 poäng. Och sen summeras allting när alla har spelat i par med alla och alla har mött alla. Så, och jag tänkte hela tiden, om jag bara fokuserar på att hålla bollen i spel och lobbar ganska mycket, ganska höga bollar, jag får ju på mig enormt mycket smashar och jättesvåra bollar. Men eftersom jag alltid spelade tillsammans med en svinduktig spelare som klarar av att ta emot de där hårda bollarna, så löste sig saker. Hade det varit jag och någon som är jämnbra med mig, då hade det ju gått åt fanders, för att det man ger över, det får man ju tillbaka gånger 10.
Ja.
Så jag hade bara is i magen. Och sen hörde jag lite grann så här under tiden. För att jag fick med mig som minst 9 poäng från en match. Men så hörde jag någon som sa så här, 4, 7, 11. Och jag låg mellan 9 och 17 hela tiden. Och då tänkte jag så här, det här går nog ganska så bra. Jag behöver inte skämmas på slutet.
Nej.
Och när det var 2 matcher kvar, då fick vi veta topp 3. Och jag så här lyssnade väl lite grann, men det var de 3 som jag tänkte innan skulle vara topp 3. Och sen sista matchen så gick det så enormt bra. Fick med mig 17 poäng av 24 möjliga. Och när de då skulle läsa upp vilka som skulle spela A-final, vilket då skulle vara 1:an och 3:an mot 2:an och 4:an.
Ja.
Då lästes mitt namn upp, fast jag trodde att hon sa Lisa då, som är min kompis, hon som arrangerade allting, att hon sa Lisa 2 gånger och att det därför blev fel. Och mitt namn lästes aldrig upp. Så jag bara, men jag då? Nej, men du skulle spela A-final, Lovisa. Du har kommit 3:a.
Åh, jävlar!
Men sen i den här A-finalen, dels var jag lite chockad, och sen hade jag då i 1 timme och 50 minuter hållit ihop det så mycket så att jag var helt slut. Så vi förlorade A-finalen. Jag fick ju spela med vinnaren Kristin då, som är så enormt duktig, och vi förlorade. Känslan efteråt, det var som att jag hade sprungit ett 2 timmars långpass i tryckande hetta. Jag visste att jag borde vara hungrig, men jag orkade inte ta något beslut. Försökte få i mig en caesarsallad och bara... Men jag var så glad, och jag tänkte att vad roligt det är att man kan vara på pappret sämst. Men om man tar hänsyn till det och hela tiden då spelar säkert, så går det ganska så bra ändå. Och det finaste var, och det här tar jag med mig till den dagen jag dör. Min älskade lilla mamma promenerade hela vägen från Södermalm till Nackastrand där vi spelade på kajen. Jag hade hört av mig till henne kvällen innan och bara så här lite heads up, jag och några kompisar ska spela paddel och kom förbi om du vill. Men då tog hon en promenad, och sen så möttes vi upp innan och vi pratade lite grann och förklarade vi reglerna för henne. Och hon har spelat ganska mycket tennis som ung och en hel del squash på 70-talet, och hon fattade reglerna direkt, och då blev jag lite förvånad, för att hon är ändå liksom, hon fyller 70 i år. Men så fortsatte hon sin promenad, kom tillbaka och satt på bänken en hel timme och tittade på. Och det här med att jag då som 37-åring snart idrottar med min mamma som publik. Alltså jag tror inte att hon har tittat på mig på 20 år när jag har idrottat. Det var så stort. Och jag måste få läsa upp, för att hon var så fin. Det här är typiskt min mamma, och jag är väldigt glad när jag får de här egenskaperna nedärvda, eller om det mer är miljö. Men hon skrev, jag skickade en bild till henne där jag och hon syns i bakgrunden. Och så skrev jag, tack för att du kom idag, det betyder jättemycket. Och då skrev hon, tack själv, det var så roligt, vill gärna spela jag med.
Oj, vad kul!
Och så svarade jag, det vore väldigt fint, jag har racket till dig och du har bra skor. För hon och jag la en halv dag på att hitta bra gåskor till henne. Och de, ja. Då köpte hon, hon var så duktig säljare och hon kände sig så sedd och bekräftad, så hon köpte 2 par skor.
Ja, perfekt ju.
Men då skickade hon några timmar senare, och det här är så fint hos min mamma. Och då får jag tänka att hon är alltså född 1951, och för mig så blir det en generation bakåt. Och man kan ju tänka sig att vi har yngre träningspodden-lyssnare, och då kanske det blir 2 generationer bakåt. Mm. Man kanske har en mormor eller en farmor som är född 50. Då skriver hon så här: det var så roligt att se dig i action idag. Du var fantastisk. Och alla de andra kvinnorna, hur ni har kunnat göra er fria med era partners och familjers stöd vad gäller barn och andra plikter en söndag. Det väckte många tankar och reflektioner hos mig. En sådan viktig social sammankomst utöver glädjen att träffas och få spela. Förstår du hur mina tankar går? Tänk på och gläd dig åt över vilka signaler ni skickar ut. Så viktiga. Älskar dig. Girl power och feminism i sitt rätta sammanhang. Alltså...
Men gud vad fint. Alltså,
min
och det roliga,
mamma.
När man tänker, man måste liksom reflektera över att det där är en annan generation. För du och jag hade ju aldrig tänkt det, eller hur? Vi hade ju bara tänkt det, men det var självklart att jag ska få spela en paddelturnering en söndag.
Alltså, jag lämnar min familj på landet för att åka 10 mil in till stan. Min kompis Jessica, hon tar tåget från Arboga till Stockholm för att vara med och spela och lämnar sina barn och sin partner hemma. Nej, men alltså det här är så, jag blir helt tårögd när jag läser vad mamma skriver.
Ja, och det är så fint, för henne är det så himla stort. Hon hade förmodligen inte kunnat göra det när hon var i din ålder och hade småbarn och sådär. Det hade kanske inte varit okej, alltså att det ändå fanns så här saker man skulle göra hemma och att det inte var lika okej.
Vad andra
för...
kvinnor skulle tycka.
Ja, men exakt, vad skulle andra kvinnor tycka om man lämnade hemmet på en helg och stack iväg själv och hade sina egna äventyr och sådär. Och att det kanske inte riktigt var helt accepterat, men för dig och mig så är det ju så självklart, då fattar man att vi har ändå kommit ganska långt. För att jag skulle ju aldrig acceptera att jag inte fick göra sådana saker. Jag har inte ens reflekterat över det. Det är klart man stämmer av med sin partner så här. Är det okej om jag sticker iväg och kör Gotland runt 4-6 juli? Och han säger ja, och så frågar han mig: är det okej om jag åker till Skåne och spelar en golftävling 12-14 juli? Det är klart att jag säger ja till det. Och det är så otroligt självklart. Man delar på alla uppgifter i hemmet och ta hand om barnen och sådär. Och båda måste få ha sitt eget fria spelrum och göra saker man tycker om och tycker är roliga. För oss är det ju givet. Och då för nästa generation, då har vi förmodligen kommit ännu ett steg, hoppas man ju. På vägen.
Ja, och jag tror ju att det här är nyckeln till hållbara relationer. Alltså att det faktiskt är okej. Nästan så att man i sin relation ska kunna ta för givet att man kan sticka iväg.
Exakt
på
vad jag menar.
Det är väl klart att man ger och man tar, och det skulle vara orättvist ifall den ena är borta hur mycket som helst. Men att... ska en relation hålla så behöver det finnas utrymme för såna här saker. Och det är en sak att man säger, ja men absolut, åk iväg du. Det är ju sånt du går igång på, eller det är typiskt dig att lämna oss. Att man säger ja men sen kommer med en gliring.
Ja, exakt.
Men att det får inte komma någon extra släng med sleven på slutet, utan att det faktiskt är 100% generöst. Sen känner ju jag, när jag kommer tillbaka till landet, så här: okej, okay, jag kör disktjänsten på kvällen, jag går upp och hjälper till med frukosten, se till att barnen har någon aktivitet. Så jag kan känna lite grann att jag behöver jobba tillbaka, men inte så där att jag måste slå knut på mig för att det ska funka.
Nej, jag vet. Och grejen är att jag är ju till och med sån att ibland frågar jag inte ens. Alltså om jag ska åka iväg flera dagar, det är klart jag frågar, för då måste man ju veta att det funkar med ungarna och sådär. Men till exempel om jag har bokat in, som idag, att vi ska spela basket på kvällen, då säger jag bara till Patrik att ja, men på onsdag 16:30-18, då ska jag spela basket. Alltså då är det bara så. Då får han acceptera det. Och säger han så här: ja men jag tänkte göra det. Ja men då får vi fixa barnvakt. Alltså jag tycker inte man ska börja fråga. Eller? Man kan ju stämma av, men man behöver inte, jag tycker inte man ska börja fråga om lov och få göra saker.
Nej, jag gör inte det. Jag berättar. Så här tänker jag göra.
Ja.
Så med lite framförhållning så brukar det alltid funka. Ja, men jag tyckte det var väldigt fint, och jag tror att det är bra med en påminnelse. Dels om då, som för mig, att det ligger en generation bakåt, den här insikten i hur det här inte var självklart på min mammas tid, som då var en fyra barns mamma och pluggade och försökte få ihop livet. Men också att det faktiskt finns familjekonstellationer där den ena personen inte känner att den kan åka iväg för att andra ska titta snett, oavsett om det är svärmor eller sin egen mamma eller kvinnor runt omkring som tycker att men gud, hur kan du välja bort dina barn, eller varför prioriterar ni inte familjetid och så vidare. Jag tänker att man faktiskt kan ha både och i sitt liv.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta. Men förutom att jag ville läsa upp min mammas fina meddelande så har jag ett riktigt kul lyssnarmail som vi fick efter förra veckans avsnitt av Träningspodden. Det som vi döpte till genombrottet.
Ja, vad kul.
Ja, men jag sa ju ett genombrott. Men jag tror att det var många som kände igen sig. Och det kanske blir så att det här lyssnarbrevet får exemplifiera. Vi får se. Hej, jag lyssnade idag klart på avsnitt 280 81 genombrottet, där ni pratade om nervositet när man känner sig ny inom ett område eller en träningsform. Ni tog bland annat upp viljan strax innan man ska testa något nytt och att man helst vill låta bli, eller den orimliga pressen man sätter på sig själv att man måste vara bra på något som man precis börjat testa. Det var så träffande för mig. Jag har precis för en vecka sedan äntligen vågat köpa en racercykel. Jag har aldrig testat den typen av cykling och känner mig lite lätt livrädd inför det. Men samtidigt är det så lockande med en träningsform där jag kan komma ut på längre rundor och distanser än jag gör genom promenader och jogging. Och jag har gillat att träna spinning, men vill ha ensamheter och vara ute. Dagen innan jag lyssnade på ert avsnitt tog jag mig ut på en första runda med min make som ledhund. Och det var nervöst. Strax innan ville jag helst låta bli, men jag gjorde det ändå. Och efter inledande 5-10 minuter av vinglande och nervositet kändes det redan så härligt. Jag flög fram. Lyckan och stoltheten efter premiärturen är så stor. Och att då höra att ni, båda erfarna träningsmänniskor, kan känna liknande känslor som jag kände inför något nytt, det får mig att växa och låta bli att förminska mig själv. Det är liksom inte bara för att jag inte har så mycket erfarenhet inom träning som jag känner så här, utan snarare att jag och många med mig känner så här när man går utanför sin comfort zone. Så, ett stort tack för att ni så frikostigt delar med er och samtalar om dessa typer av känslor och frågor kring träning. Det får mig och säkert många andra att våga tänja på våra gränser och testa nya saker. Tack! Jag tyckte det var så bra. Det här handlar egentligen inte om att man är erfaren eller inte, utan att det är känslor att man är utanför comfort zone. Så det spelar ingen roll hur mycket man kan tycka att man äger en skivstång eller dominerar på en basketplan. När någonting är nytt, då är det en känsla, en ny känsla.
Ja, det där tyckte jag var jättefint. Och det är ju det där som vi verkligen vill göra i podden. Alltså inspirera till att våga prova nya saker och testa sina gränser och kasta sig ut liksom. Och inte känna att man blir begränsad av fysik eller ålder eller vad det nu än kan vara. Utan att man faktiskt vågar. Och det är ju inte alltid det flyger. Det måste man ju komma ihåg. Det är ju inte alltid att det blir superbra för att man vågar. Men då har man i alla fall testat. Och det som är bra med det är att man upptäcker alltid att okej, men det var inte så farligt att misslyckas som jag trodde att det skulle vara. För att man målar ju upp någon slags skräckbild när man ska prova nya saker och tänker så här, fy fan, att om jag misslyckas det är det absolut värsta som kan hända. Och ibland händer det, men det är inte så farligt. Det är det man upptäcker och det är bra, för då vågar man prova igen när man upptäcker att det inte är så himla läskigt om det inte går precis som man har tänkt sig. Och jag tyckte också att det var väldigt bra, Lovisa, du skrev ju ett jättebra inlägg tycker jag på din Instagram när du hade spelat den här paddeltävlingen. Och jag tyckte det var så fint, du hade liksom 5 starka tankar som du gick in i turneringen med. Och då skrev du så här, dina 5 mål var liksom hålla fast vid målet och ta minst 1 poäng i varje match, inte revidera och höja målet efterhand, fokusera på att hålla bollen i spel, inte på att göra något spektakulärt, vara tacksam över att få och våga vara med, det är inte alla som får eller vågar, inte uppmärksamma mina misstag, om inte jag gör en grej av dem gör ingen annan det heller, lita på att min kondition orkar 2 timmar intensivt spel. Och jag tyckte det var skitbra att du hade tänkt igenom på förhand, så här, vad ska jag fokusera på istället för att bli livrädd och skräckslagen inför uppgiften, så här, jag är sämst, hur ska det gå, jag får inte göra bort mig, och ha så här dåliga nervös tankar. Alltså man kan vara bra och dåligt nervös, men där hade du liksom hittat 5 grejer som du skulle fokusera på. Och jag kan också känna igen mig lite grann från när man till exempel springer ett långt lopp, om man springer maraton eller vad det än är man ska prestera. När jag jobbar på Nyhetsmorgon, börjar man tänka på hur stort och mycket det egentligen är, då får man ju, alltså då blir man ju dränkt av det, då får man ju panik nästan, så här, jag har ingen koll, jag kan inte, maraton är så jävla långt, herregud, hur ska jag orka? Man kan inte alltid direkt gå på slutmålet, utan man måste sätta upp många små delmål och ha det som sitt fokus. Som på Nyhetsmorgon när jag gjorde det till exempel, då hade jag nästan alltid som fokus, jag jobbar från reklam till reklam. Och då vet man att jag har ungefär en kvart här där jag måste ha koll på vad som händer. Och sen skiter jag i resten och så tar jag det i reklamen och så fokar jag på en ny kvart fram till nästa reklam. Och då blir allting plötsligt väldigt hanterligt och då känner man sig trygg i att jag vet vad jag ska göra. De här 15 minuterna har jag stenkoll på och det är en väldigt skön och trygg tanke. Och samma med maraton, för då jobbar jag alltid mig från vätskekontroll till vätskekontroll. Då kunde man bara tänka sig, men nu är mitt mål att komma till nästa vätskekontroll. Nu kämpar jag på till nästa vätskekontroll. Då får jag en liten belöning för mitt delmål. Jag får en belöning genom att jag får dricka och sen tar vi resten efter det. Och då känns inte heller maraton så oöverkomligt. För att man vet att det är bara små korta sträckor jag gör hela tiden. Jag gör bara små korta sträckor. Och varje gång jag kommer till en vätskekontroll så är det om att jag går i mål på mitt delmål. Så går jag till ett nytt delmål. Och så går jag i mål på mitt delmål. Och till slut har man betat av ett helt maraton. Så jag tyckte det var så jäkla bra grejer du skrev där. Det kan jag verkligen tipsa alla om. Att sätta upp så där när man ska göra någonting som man inte är riktigt trygg på eller nervös för. Ha små delmål och håll er till det och fokusera på det. Det tror jag är en jäkligt bra grej.
Men just det där med att revidera målet. Den niten har jag gått på kanske 10, 15, ja. 20 gånger när jag springer lopp. Och min allra värsta, det är tjejmilen. Tjejmilen startar på Gärdet och sen så springer man runt Djurgården och så går man i mål på Gärdet. Och jag vet ju, så här, utifrån vad jag brukar springa mina intervaller på när jag liksom tränar inför att kunna prestera bra på 10 kilometer, vilket tempo som är mitt rimliga, alltså för att jag ska kunna ta mitt rimliga slutmål. Jag vet om jag är 45 minuter eller om det är 50 eller 52 minuter. Alltså det, jag vet ju det i min skalle. Men första kilometern på tjejmilen, den går så snabbt. Och alla rusar på. Och när jag då kollar på klockan efter första kilometern och inser att herregud vad snabbt det här har gått.
Ja.
Då gör jag en snabb omkastning i mitt huvud och reviderar målet neråt. Alltså, och det är så enormt dumt att göra det. För det som händer är ju att ett, jag har sprungit för snabbt. Jag har inte hållit mitt tänkta tempo. Två, resten av loppet, 9 kilometer, blir bara en kamp att försöka slå det här nya reviderade målet och tar bort enormt mycket glädje. Och oftast så innebär det att jag kommer i mål på en sämre tid än mitt första ursprungliga mål.
Ja.
Alltså det är så dumt och jag gör det gång på gång på gång på gång. Nu har jag inte sprungit 10 kilometers lopp på flera år. Men jag hoppas att jag, nu när jag pratar om det och lyfter upp det här med att revidera mål under tiden som man håller på. Att jag faktiskt kommer att ändra den ovanan. Det är en ovana som är så knäpp, särskilt när man tänker, men vad är syftet? Jo, testa sin prestation och ha kul. Alltså det är ju de två som förhoppningsvis för de allra flesta motionärerna är huvudfokus. Och sen blir det bara pannkaka för att det är inte min prestation utan jag lämnar min prestation och springer mycket snabbare än vad jag egentligen kan i det långa loppet i 10 kilometer. Och jag har inte kul på vägen. Det blir bara som ett press och en alldeles för hög puls och en stress i att hålla på och räkna kilometertider. Så jag hoppas jag att liksom när den här nya loppkulturen drar igång postpandemi att jag kan hitta ett lugn i att hålla mitt tänkta tempo, att inte dras med. Jag tror att det har nästan varit som en avgiftning, en detox under de här åren nu när jag inte sprungit några kortare lopp, 10 kilometer och 5 kilometer, att jag faktiskt nästan så här startar om systemet och kan hitta ett lugn i min förberedelse, att jag faktiskt vet vilket som är mitt tänkta kilometertempo. Men det här med att revidera sina mål under tiden för att man får hybris i början, det är bara att skjuta sig själv i foten.
Ja, men alltså, vem har inte gjort det? Det har jag gjort nästan varje gång jag springer maraton. Och jag blir lika förbannad på mig själv varje gång. För att jag vet ju att det, man har jättemycket adrenalin som pumpar på i starten och man vill gärna hänga med i de andras tempo. Man är ju pigg och fräsch i benen, så man tycker liksom att men jag springer på. Känns bra nu, jag springer på. Och då vet man ju att man kommer ju dö. Vid 3 mil så är man ju helt jävla död. Och sen går det mycket långsammare än man hade tänkt sig sista biten in till mål. Bara för att man sprang på som ett jäkla rådjur i början. Och tyckte det kändes skitbra. För varför skulle jag plötsligt kunna springa i så här 3:30 tempo när jag innan inte har varit under 4 timmar? Det är ju helt orimligt att tro. Men det har jag liksom kört på varje gång. Nej, men idag känns det bra, idag känns det bra. Jag kommer nog klara det här idag. Man måste ju sätta upp ett mål, hålla fast vid det. Och är det så då att man satt ett alldeles för lågt mål, det är ju nästan bättre. Det är nästan bättre att man kommer i mål och känner jag hade kunnat springa lite fortare. Då vet man det till nästa gång. Då kan man ju höja målet lite till nästa gång. Än att man totalt bara kraschar igenom och inte ens är i närheten av att nå sitt mål för att man fick övermod plötsligt.
Men tillbaka till träningsformen racercykel eller landsvägscykling. Det kan ju vara en av de träningsformer som vi pratar minst om i träningspodden. Jag har ju berättat om mina kusiner som är semiproffs och proffs i landsvägscykling, vilket är bland det läskigaste som finns när jag ska titta på livesändningar eller när de lägger upp klipp efteråt när de kör i italienska Alperna eller i Frankrike när de ligger ner i kurvorna. Det ser så enormt läskigt ut. Har du någon attraktion till landsvägscykling som träningsform, Jessica?
Lovisa, vi har ju poddat nu i nästan 6 år. Du borde veta att jag hatar att cykla. Jag hatar det. Jag hatar att sitta på motionscykel. Jag hatar att cykla ute. Eller, söndagscykla tycker jag är ganska skönt. Alltså, cykla från en plats till en annan, det gör jag gärna. Men att ligga och träningscykla, nej. Och en av anledningarna är till att jag tycker att det är läskigt och farligt. Alltså det går så otroligt fort när man cyklar. Man är ju helt oskyddad och man kan ju inte hantera riktigt hur bilarna kör och vad de håller på med. Utan det känns väldigt obehagligt. Jag kanske skulle kunna träningscykla om man fick köra på att bara vara cykelbana liksom. Att man kunde köra så här 2 mil på en cykelbana, inga bilar runt omkring. Så
inga
kanske
människor på Voi.
Okay. Och inga människor på Voi, de galna människorna. Voi har ju kommit till Bromma nu, det är katastrof. Det står sådana här Voia precis överallt, ligger de slängda i vårt vackra trädgårdsstad. Det ska inte vara några Voiar här. In mer till stan igen, bort mer. Nej, så det finns väl anledning till att vi inte pratar så mycket om cykling, för varken du eller jag gör ju det så himla mycket.
Nej, för att just det här som våran fina lyssnare skrev, att hon kunde ta sig längre, komma längre sträckor än vad hon gör när hon går eller joggar, att det tilltalade henne. Det, just det är mitt stora hinder. Jag tycker ju inte om att komma så långt bort. Det är därför jag så ofta transportspringer, för då kommer jag hela tiden närmare målet.
Exakt!
Det här med att mina kompisar som är ute och cyklar och så tar de sig hela vägen ut på Ekerö och sen så får de punka. Eller kedjan går sönder, det är min mardröm. Och det här 3, 4, 5, 6 timmars cykelpassen. Och jag bara så här, åh herregud, det är sån hög tröskel för mig. Så att jag, nej, noll attraktion. Men jag har ju heller inte provat kanske den här... Jag vet inte, det kanske är en grej det här med att man ska gå med i en prova på grupp och man har en instruktör som går igenom hur allting funkar. Jag kanske behöver en lite glammigare variant än att ligga i klunga med massa racercyklister som är jätteproffsiga och har stenkoll på läget. Jag kanske behöver börja alla längst ner, men jag tycker till och med på långpass att det är lite jobbigt att komma för långt bort från hemmet eller dit jag ska. Det är inte min grej, alltså jag behöver lite mer geografisk trygghet.
Jag håller verkligen, verkligen med dig. Och en annan sak som jag tycker är tråkigt med att cykla ute, det är ju att man kan ju inte lyssna på något. Som när jag är ute och springer, då lyssnar jag alltid på ljudbok eller en podd eller musik. Men det är ju jättefarligt att lyssna på någonting när man cyklar. Så det tycker jag också att det blir ganska tråkigt. Plus att när man inte kan lyssna på något som distraherar en, så tänker man ju ganska mycket på att det är jobbigt, har jag kommit på. Och att det bränner i låren och man får mjölksyra och vad tungt det är nu när det är motvind. Det är ju lätt att man hamnar i sådana grejer när man inte kan ha någon distraktion. Så det tror jag är en annan grej som jag inte gillar med cykling.
Jag ska ju cykla mountainbike i helgen. Vi trodde ju att vi skulle ha hunnit vara på våra äventyr när vi spelade in veckans avsnitt av Träningspodden. Men det är bara du som har gjort ditt seglatsäventyr. Jag får återkomma med min downhill-cykelrapport. Jag tycker det är mycket roligt att cykla mountainbike och cykla skog och cykla stig. Inte de svåraste, mest tekniska banorna, men att cykla ner för grön eller blå backe i fjällen, det tycker jag är kul. Det här blir trött i armarna av att man måste liksom pumpa. Så jag är nog mer av en mountainbike-cyklist än en racer- eller landsvägscyklist.
Men jag tycker att det är kul, för då får vi en liten äventyrsrapport även nästa vecka i Träningspodden. Och så, jag måste bara lägga till en grej med seglingen. Det var så spännande, för att vi var ju alla möjliga nationaliteter på den där båten. Så besättningen var fransk. Och de pratade ju då helst franska, men nu pratade vi engelska. Och så hade vi en annan av vaktcheferna, han var tysk. Så att alla skulle prata engelska hela tiden. Vad intressant det var plötsligt, man insåg så här, okej, seglingstermer på engelska. Ingen jävla aning. Så du vet, ibland...
This rope needs to go around the spinnaker. Ja. You have to watch the boom when it comes to your head.
Nej, men vet du vad? Det var så sjukt, för ibland när han, tysken då, Wolf, när han skulle ge order och säga till oss vad vi skulle göra, det skulle gå ganska snabbt i de här manövrarna. Och han började skrika grejer på engelska. Och vi bara tittade på varandra så här, förstod du vad han sa? Jag bara, nej, inte jag heller. Vad ska vi göra då? Ingen aning. Alltså, vi hade ingen aning vad vi skulle göra. De bara sa, okej, vi chansar. De säger väl till oss om vi gör fel. Det var
suckar och skakar på huvudet.
Ja, men verkligen. Men intressant. Och kul också, så här, man får nya vänner. Så jag var ju i skift med en fransk tjej som hör till besättningen på båten. Och nu har vi börjat följa varandra på Instagram och ska hålla kontakten och så. Man kommer till Frankrike, då ska vi ses. Så det känns ju jättekul, tycker jag. Man får nya kompisar också.
Jag har också fått en ny kompis.
Vem då?
Nej, men jag bokade mig på en grupplektion i paddel för att lära mig grunderna. Och så var det en jättegullig tjej. Och så pratade vi lite grann efteråt. Så sa jag, nej, men jag ska åka bort nu. Så jag kommer tillbaka sen hit till Norrtälje nästa vecka. Och vi kanske ska spela igen. Och för att det var kul att vi var på prick samma nivå. Och hon bara, var ska du åka någonstans? Nej, vi ska åka till Åre. Men vi ska också åka till Åre. Så nu ska hon och jag spela singelpaddel när vi är i Åre. Alltså, det är jättekul. Man får så här, bara man pratar och frågar, och så bara visar det sig att pusselbitarna bara ding, ding, ding.
Ja, men det är verkligen, verkligen roligt. Och samma med de här som vi har spelat paddel med nu på sommaren. På fredag ska de komma hem till oss på middag. Då har man liksom fått nya kompisar och man kan umgås. Och det där är faktiskt också kul. Vi pratade innan om det nu, att det är kul när man åker iväg och kan göra grejer själv och ha en egen hobby och sådär. Men det är också jättekul att ha hobby med sin sambo, har jag upptäckt. Det är väldigt, väldigt roligt att inte sambon alltid är exkluderad ur ens hobby. Alltså basketen, den är ju inte han så delaktig i. Och det är inte skitkul för honom kanske att sitta och höra på när jag refererar en hel basketmatch och hur det gick och vem som gjorde vad och sådär. Då kan man ju känna att han liksom fladdrar iväg lite, bara såhär, ja, spännande, ja, jävligt jobbigt, du vet. Men med paddel och golfen som vi också har, där kan ju vi göra saker tillsammans som är kul, så att det inte bara blir jobb när man är hemma, eller du vet, bara det här, ta hand om huset, ta hand om familjen, utan vi kan faktiskt njuta och göra roliga grejer ihop. Det är inte att underskatta.
Men apropå att springa lopp, Jessica, går du i några loppplaner? Har du någon agenda för din löpning framöver med tanke på din häl?
Ja du, med tanke på min häl och nu även med tanke på mitt knä. Jag håller på att gå sönder. Alltså jag tror att jag håller på att gå sönder på varenda ställe i min kropp förmodligen. Så känns det i alla fall. Knät, uppdatering, kära Träningspodden-lyssnare. Jag gjorde en MR, fick svaret i veckan. Då visade det sig att jag minsan har en liten meniskskada på insidan. Jag har en broskskada på utsidan. Och då får jag den här Baker-cystan på baksidan. Och då så frågar jag så här, okej, vad kan jag göra åt det här? Jag har fått några rehab-övningar. För det man kan göra är att träna upp musklerna som ska hjälpa till att avlasta knät, det vill säga låren framförallt, men också lite rumpa och lite vader och sådär. Men jag har fått några lårövningar som jag ska köra varje dag. Men då frågar jag så här, är det farligt att träna så här? Måste jag liksom vila mig i form? Och då fick jag svaret som jag älskar, nämligen att nej, det är inte farligt. Det är bra om du rör på dig. Men det är klart, om knät blir väldigt svullet och du får ont, då är det kanske inte så bra. Liksom. Då känner du att du har gjort för mycket, då får du dra ner på det. Men så där kan man inte säga till mig. Det där funkar inte för mig. För att till mig måste man säga så här, du måste vila. Du får inte träna just nu. Eller... det är okej, kör på. För att när man säger till mig så här, ja men kör lite lagom så att inte knät blir svullet. Det går inte. Jag bara kör på och sen bara, oj då. Jaha, nu får jag ligga med benet högt här igen i 2 dagar för att jag tränar lite för hårt. Så det är väl så där. Men det hon sa till mig var faktiskt att det du ska undvika, det är löpning just nu. Så hon sa, funkar det med basket, absolut kör det. Det är ju lite mycket med hopp och så. Men funkar det så kan du absolut köra det. Paddel går bra, för där behöver du inte springa så långa sträckor och man rör sig ändå på ganska liten yta. Men just löpningen är no-no, för att det är så monotont och så mycket stötar mot knät. Så att, svar på din fråga, exakt. Just nu, ingen löpning alls planerad. Vilket är så tråkigt, för det är ju min person. Jag vill kunna springa, jag vill verkligen det. Men jag får bara inse att just nu är det inte läge. Det går inte för mig att springa just nu. Själv då, har du planerat något springlopp?
Ja, alltså jag börjar ju känna, det här jag pratat om de senaste 9 månader, kanske 6 månaderna i träningsplan. Jag börjar ju få lite så här pirr i kroppen igen. Och nu har jag ett upplägg där jag springer varannat pass intervaller och varannat pass är jogg. Och jag har inte en aversion mot jogg, men det är ju inte min favoritlöpning om man säger så. Jag drar med mig Sixten på joggen, eller Hans, för att då tycker jag att det blir mycket, mycket roligare. Jag tycker det är jättekul att jogga med hund, men det här med att sätta på en ljudbok eller sommarprat och bara jogga, det är inte det jag går igång på. Men jag har äntligen börjat känna att det släpper på. Jag börjar känna att jag orkar lokalt i benen. För det är ju en sak att känna att så här, men jag har flåset. Känna att pulsen inte stiger upp i taket. Eller att kunna springa upp för en backe. Och sen så när man kommer över krönet, då hinner pulsen sjunka istället för att den ligger kvar och dunsar upp i bröstkorgen. Och sen hade jag ju ett tag enormt lokal trötthet. Trötthet i låren eller trötthet i vaderna. Men det har jag liksom nästan som att jag har varit tvungen att slå igenom det. Att ta mig igenom den där tröttheten. Och så nu är jag så här lite sugen på att jag kanske skulle ta ett lite längre lopp till hösten. Jag är lite sugen på Lidingöloppet, vilket jag tycker är ett jättekul lopp. Jag tycker att det klassiska Lidingöloppet kanske är lite för trångt för min smak. Det är anledningen till att jag inte har sprungit, och det här är väl lite otippat när man är löpcoach, men att jag inte har sprungit Göteborgsvarvet. Men jag har hört så mycket såna här historier om armbågar, folk som trampar på hälarna. Jag pallar inte riktigt den här trängseln, och Lidingöloppet kan ha tendensen i land, men det hänger ju jättemycket ihop med vilken startgrupp man hamnar i. Men jag gillar ju Lidingöloppet, jag gillar banan, jag gillar variationen i terrängen, och jag gillar den säsongen. Jag gillar de här höstiga loppen. Jag har de här vårloppen, som till exempel Stockholm Marathon, som jag har legat hyfsat tidigt, och Göteborgsvarvet. Det är lite knepigt där med att komma så tidigt in i löparsäsongen för de flesta motionärer som inte ligger i mycket löparvolym under vintern. Hässelbyloppet har jag inte sprungit, men har ju hört så mycket bra om det. Tjurruset, ditt favoritlopp, ja. Alla de här september- och oktoberloppen, de är häftiga. Jag gillar den här doften av höst, blöta löv, att man måste hålla på med lite flera och plagg i början innan man har liksom kommit igång. Jag är lite sugen på att kanske springa, och nu har jag förstått att det blir en ganska så begränsad grupp, eller startgrupp, för Helsingborg maraton. Så att jag är lite sugen. Jag ska se om det liksom funkar rent praktiskt, det här med familj och jobb. Om jag har, och det här är ju min så här utmaning, den mentala energin till att springa lopp. Och jag vet att inte alla kan, kanske inte riktigt fattar. Jag skrev det när jag åkte wakeboard häromveckan.
Ja.
Att jag förra sommaren så hade jag inte den mentala energin till att åka wakeboard. Och det är lite samma sak det här med att springa lopp för mig. Att jag behöver ha mental energi, inte bara vara fysiskt förberedd. Jag behöver liksom ha någon form av så här, balans i mina chakra för att kunna mäkta med.
Ja.
Oavsett om det ska så här, bokas hotell eller betalas in anmälningsavgift och så planera dagarna och så ska man resa och hålla ordning på sina skor och sina sin nummerlapp och se till att man har kanske sin sportdryck. Alltså, för mig är det liksom ett mentalt projekt som jag inte alltid är i balans för. Men den här sommaren, och det är väl det som är så här, jag tränar ju alltid extra mycket på somrarna. Nu när jag skulle kom hem igår kväll för att packa om och tvätta. Det är så mycket träningskläder. Och Hans bara, Lovisa, alltså det luktar träningsläger om din väska. Det är så mycket svettiga kläder. Men det är ju för att jag tränar mycket när jag inte har lika många andra åtaganden. Då kan jag träna flera timmar om dagen och kan träna flera olika träningsformer på samma dag. Men sen när hösten kommer, när allting liksom tjåkas på, då behöver jag dra ner på min egen träning. Jag har inte samma mentala kapacitet till att träna mycket. Så vi får se. Jag är sugen på antingen ett terränglopp eller ett asfaltslopp. Och jag är sugen på att känna det här pirret i kroppen igen. Så att det känns jättekul. Jag lovar ingenting, men jag känner mig mogen, mentalt redo.
Vad kul, och jag fattar att du måste liksom känna mentalt, att du är mentalt redo. Men jag tycker också, Lovisa, att du måste tänka lite grann. Det här borde jag göra för träningspoddens lyssnare. Nu när inte jag kan springa lopp, då får det bli din uppgift.
Mm.
Eller hur?
Så tänker jag ofta. Jag fick faktiskt en fråga, det här är så sjukt. Jag fick en fråga om jag ville vara med. Nu vet jag inte om det var VM eller om det var EM eller om det var någon världscuptävling eller någonting. Jag fick frågan om jag ville åka till någonstans i Asien och köra en drakbåtstävling.
Va? Men hur kul låter det? Det låter svinkul.
Och jag bara, åh herregud. Än en gång säger jag, har jag mental energi till det här? Så drakbåt är ju, det är ju en paddlingsgren. Så man sitter, det finns lite olika varianter, men man sitter på varsin sida, flera stycken i en drakbåt. Och så har man en styrman som står längst bak. Och sen så har man en trummare som sitter längst fram och som ser till att alla håller takten. På 90-talet så var drakbåtsfestivalen, det var jättestort i Sverige. Det var någonting som svenska kanotklubbar arrangerade, så kunde företag anmäla sig och paddla drakbåt. Så kunde man så här, utmana företag i trakten. Så typ en målerifirma, de utmanar några hantverksföretag och sådär. Jättekul grej.
Ja.
Och så jag har ju hållit på att paddla drakbåt jättemycket i mitt liv. Och sen så träffade jag på det här drakbåtsgänget för några veckor sedan. Och jag berättade det för Hans. Hans bara, men Lovisa, det här är ju svinbra för träningsbåten.
Ja, exakt.
Ja, vi har en drakbåtskarriär, jag säger det. Genombrottet, jag kommer komma på en sån här otippad idrott. Jag vet inte, jag tror inte att det är. Då springer jag mycket hellre Lidingöloppet faktiskt.
Åh, det låter jättekul ändå. Och jag, faktiskt, jag måste tacka träningspodden för det. För att många saker som jag gör jag faktiskt för att jag tänker att det här kommer bli en jättekul grej i träningspodden. Jag tänker att träningspoddens lyssnare vill att jag ska göra det här och prova på det här. Eller anmäla mig till den tävlingen eller testa den sporten och sådär. Och det är bra, för då vågar jag mig ut. Jag vågar kasta mig ut. Så tack till er för att jag faktiskt törs. Jag har blivit mycket, mycket modigare.
Men apropå att ha lite content, ha lite innehåll i träningspodden. Jag måste tipsa om ett sommarprat. Anledningen till att jag lyssnade på det från första början, det är för att jag gillar den här personen väldigt mycket. Jag har träffat honom ett par gånger och alltid tänkt så här, åh, det här är en skön person. Och sen är det min PT-klient Titti Schultz som har producerat. Och det är också
oj, vad kul!
Följa lite grann så där vid sidan av när hon har hållit på och jobbat med manus och liknande. Men Fredrik Sten, hundcoachen. Och ja. Jag vill ju såklart också lyssna för att jag vill vara en bra matte till lilla Texas som för övrigt vi tror nu ungefär har ett halvår kvar hos oss innan hon ska börja utbildas för att bli assistanshund. Men Jag lyssnade på hans sommarprat som dels handlar om, det här, säkert många som har lyssnat på det här, men då kommer jag med min approach. Han pratar om sin egen, han använder ordet, alltså en egen grava ADHD och hur det har påverkat honom under hans barndom och tonårstid och som vuxen, men också i sin föräldraroll. Och då framförallt hur han coachar det som han kallar för problemhundar, ett ord som han inte själv gillar men är det som används. Men också det här då med problembarn som ju man kanske ser på samma sätt som problemhundar.
Ja.
Och han sa såna bra grejer som jag tänker att jag som coach ser att det inte är så stor skillnad på att coacha hundar eller att coacha människor. Det är inte vattentäta skott mellan de här varelserna. Och då, när jag lyssnade på det här i bilen, vi satt faktiskt hela familjen och lyssnade, då tänkte jag det här ska jag nämna i träningspodden för att det är så bra pinpointar belöningsbeteende eller belöningar, det här med att förstärka ett positivt beteende. Och jag som coach vill alltid primärt att man ska fokusera på träningsrutinen, alltså kontinuiteten. Vill man lära sig någonting nytt, vill man bli bättre på någonting, eller oavsett hur man mäter resultat, så måste man fokusera på kontinuiteten. Och människor som sätter upp det prestationsinriktade målet innan de har etablerat rutinen eller vanan, det kommer inte att funka. För det spelar ingen roll hur effektiva enskilda, enstaka träningspass är om de inte kommer i en tillräckligt tät följd under många veckor på raken. Och det Fredrik pratade om då, det var hur om man har ett problem, att, till exempel då, låt säga att man... som i hans fall, han hade som exempel med sina barn, att det här med att sitta ner vid en måltid, att alla ska, vet man om att middagen börjar klockan 18 så ska alla sitta vid bordet klockan 18 och inte behöva ha kanske 6-7 påminnelser, och sen kommer barnen till matbordet med keps på sig, men de är där klockan 18, då är det inte en fight man tar att man ska ta av sig kepsen för att alla sitter vid bordet, och var det man skulle fokusera på.
Just det.
Och det där är ju någonting som jag liksom försöker fokusera mycket på som coach. Har man fokus på att etablera en träningsrutin, en träningsvana, och att checka av de här träningspassen som faktiskt ligger i programmet, då behöver man inte värdera eller utvärdera passet på huruvida man förbrukade 190 kalorier eller 210. Vad dåliga var som inte kom upp över 200 kalorier på det här passet. Eller gud vad dåliga var som inte orkade 12 repetitioner med hantlarna. Eller vad dåliga var som inte blev så svettig. Eller jag kände mig inte helt slut. Att man lägger fokus på fel ställen. Ja, men för att det primära är ju att skapa rutinen. Och det här med att plötsligt att man glömmer bort att, ja men vänta nu, det är ju vanan som är viktigare än vad jag gör just där och då. Så svettfaktor eller intensitetsfaktor, hur många kalorier man har förbrukat, om huruvida man verkligen har gjort sitt bästa. De allra flesta behöver inte göra sitt bästa på träningspassen. Det räcker med att de tränar regelbundet. Ja. Det är ju en sån här grej att folk fladdrar iväg. Så det tog jag verkligen med mig. Jag tänkte, vad intressant det är. Och på samma sätt när han ska förstärka eller belöna då hundar i deras positiva beteende. Okej, det kanske inte blev så bra som liksom slutprodukt i det här beteendet, men fokus var ju på att hunden skulle gå bredvid. Sen att den kanske går lite för långt åt sidan, ja, men det är inte det viktiga om den i alla fall går hos mig istället för att gå 10 meter framför. Jag tänkte så här, det här är, man ska belöna och lyfta fram det primära fokuset, inte fokusera på detaljer som faktiskt inte gör någon stor skillnad i helheten eller i slutändan.
Bra, jäkligt bra tips, Lovisa. Man känner ju verkligen igen det där. Man kan inte att människan inte kan hålla många tankar i huvudet samtidigt, men det är oftast lättare att fokusera på en sak i taget, åtminstone.
Att checka av träningspass i träningsprogram är viktigare än vad enskilda träningspass har gett.
Precis. Min stora utmaning framöver, det är att jag måste komma igång med styrketräningen. Och jag har tappat den lite. Så där går det för mig med styrketräningen. Att om jag inte är verkligen fokuserad, då tappar jag den. Och nu är jag ju så skadad överallt, så att jag måste styrketräna. Så det kommer att bli min uppgift och mitt fokus här kommande veckor under sommaren. Jag börjar jobba med OS snart. Får se, jag har nästa vecka, sen drar vi ju igång med förarbetet. Ja, OS börjar ju den 23, så då sätter vi igång med sändningar varje dag. Jättekul.
Jubel!
Men tills dess måste jag ha en rutin. För att jag vet när jag jobbar så mycket att jag kommer att behöva träna. Jag måste komma igång med min styrketräning. Det är mitt mål. Och du ska ut och cykla mountainbike.
Ja, och klättra höghöjdsbana. Håll i dig, Jessica.
Åh, vad kul!
Och springa upp för Åreskutan. I alla fall en gång är mitt mål. Jag kommer inte springa hela vägen, men jag ska liksom trycka på upp för. Och jag ska styrketräna ett pass på Sveriges snyggaste gym. Eller i alla fall utsikten. Sats i Åre. Oj.
Jag älskar det. Jag är så avundsjuk på dig som får åka till Åre. Det kommer att bli en otrolig upplevelse. Nästa vecka, som ni hör, så blir det återigen äventyrsrapport i träningspodden. Men nu får vi knyta upp säcken och runda av.
Ja, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Våga prova nya saker, men håll flera tankar i huvudet samtidigt. Är man nybörjare, det är bra att ha en strategi och inte revidera målet efterhand när man inser att det går ganska bra, utan man kan hålla sig kvar vid det låga målet trots att man kanske skulle vilja plötsligt bli superstjärna.
Kör hårt här i sommaren. Fortsätt tagga oss när ni kör träningspoddens sommarbingo. Och så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.